Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
The 2020 season is underway here at Texas Motor Speedway. Joseph Newgarden in the lead in that yellow car, and his teammate on the inside, Simon Pagenaud.
Newgarden with a great jump, but Scott Dixon sends him into turn one with authority to hold on to the second position. This is going to be sketchy, though, for Rosenquist. He really doesn't want to have to run up high on that black stuff, so he tucks right back in. He's going to try the run again.
Over under. He just did a perfect over and under. And now he's side by side, so Pagenaud can't shut the door on him. That was timed to perfection.
Third place for Felix Rosenquist at the moment. And Joseph Newgarden, who has led 36 laps of this race thus far, sees the green first, but there's two Ganassi cars keen to get that spot. Dixon in the orange and blue PNC Bank car goes around the outside of his teammate. Will it hold? Will it stick? Yes, it will. Great move, Dixon.
Here comes Rosenquist, and a ton of traffic barreling down on Scott Dixon. Dixon has to try to get to the front and stay in front of this group. He can't get trapped.
There's his teammate, his other teammate, Marcus Ericsson, to the outside. And he's been able to get up to speed successfully. Rosenquist is fighting with James Hinchcliffe, trying to get by that Genesis car. And Marco Andretti goes right around the outside.
He's up there. Oh, Rosenquist.
Hang on to it, hang on.
Scott Dixon, as he comes to the checkered flag, wins in Texas to kick the season off.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Hej och välkomna kära lyssnare till Indiepodden. Vilken nummer i ordningen är vi nu?
24.
24, det är ett fint nummer och det här är första avsnittet där vi faktiskt har anledning att titta tillbaka på ett riktigt race på en riktig racerbana. Så att det är verkligen en milstolpe i Indiepoddens historia.
Mm. Äntligen!
Tänk att det skulle ta 24 avsnitt innan vi fick snacka om ett race som pågick nyligen. Ett riktigt race.
Men har ni sett den här Monty Python-scenen? Nu kommer jag inte exakt ihåg vilken film den kommer ifrån. Med en riddare som springer mot ett slott.
Ja.
Mm. Väldigt, väldigt utdragen scen där det tar hur lång tid som helst för den här riddaren att komma fram och till slut bara hugga ner de här vakterna som står utanför slottets port och vaktar. Det är en väldigt rolig scen. Det är mycket, mycket roligare när man ser scenen än när man hör mig berätta den. Men så har hela upptakten till den här säsongen känts. Som så här evighetslöpandet mot ett mål någonstans långt, långt, långt borta i ja. Ni fattar.
Mm. Är det där när de kommer fram och den här franska gubben är John Cleese, den där fransmannen som förelämpar dem där nere sen?
Exakt.
You don't frighten us English pig dogs! Go and boil your bottom, sons of a silly person. I'll blow my nose at you, so-called Arthur King. You and all your silly English kniggits.
Så coronaviruset har varit John Cleese när han säger I fart in your general direction.
Exakt. Det är ungefär där vi befinner oss nu. Alltså.
Ja. Ja, vi har mycket att snacka om.
Det har vi.
Verkligen. Så vart börjar vi?
Vi kan väl börja sammanfatta liksom känslan. Hur såg ni för det första racet?
Live, hemma i soffan.
Såklart, detsamma.
Ensamma eller?
Ja.
Lyckades hålla mig vaken hela vägen. Jag var lite stolt över det faktiskt.
Mm. Jo, jag, detsamma. Jag var så spänd. Jag hade lagat mat hela dagen, gjort i ordning en Texas chili. Och sen så hade jag några fina öl i i kylskåpet, men jag rörde aldrig de där ölen, för jag var så himla spänd inför det här första loppet.
Ah.
Så jag satt med ett par koppar kaffe och några glas vatten och höll tummarna för att racet skulle gå bra under i stort sett hela kvällen, från 8 vid träningen, sen kvalet, liten tupplur innan racet, men sen så höll jag mig vaken hela tiden.
Själv då, Ronny?
Jag var hemma hos mamma och pappa och tittade på racet, så vi satt med lite mellanrum i soffan, jag och pappa på sin enda social distansering, fast käkade bär av alla typer av alla okay. sorter av mat. Ja, och så tråkade i rosero. Men det är lite koffein i det. Och så satt vi och delade den här upplevelsen. Det var sen småtimmarna då när det var dags för mig att pysa hem, då var det ju ljust ute igen.
Ja.
Mm-hmm.
Men hade ni laddat upp med svenska flaggor och allt som hör till?
Nej, det hade vi inte faktiskt. Men det var tur att vi inte bodde i, att de inte bor i lägenhet. För jag tror att pappa hade nog väckt halva huset om han hade det avgrundsvrålet som kom när Felix satt i muren där och Marcus blev stående i depå sen mot slutet. Men det var ju bra att de bor i villa i alla fall.
Ja.
Mm. Jag kan ha väckt mina grannar, men nåväl.
Alltså jag måste säga, jag är ju inte särskilt sportintresserad så där i stort, men jag får ju lov att säga att det här var en av mina stora så här sportbesvikelser i livet. Jag har ju för sig inte så mycket att jämföra med, men det här var illa. Men vi kommer ju prata mer om det längre fram, va?
Kan vi börja liksom titta på förutsättningarna? Det här var ju ett väldigt unikt event i och med att allting skulle ske inom 9 timmar ungefär från träningen klockan 7 och sen målgång klockan 4 svensk tid. Man hade 2 timmar träning totalt, varav rookies fick en banan själva för en halvtimme. Och sen så visade det sig väldigt snabbt att banan skulle vara liksom en enda single groove. Det skulle inte gå att köra i bredd, blev ju väldigt tydligt väldigt tidigt.
Varför hamnar man där egentligen med banan? Så kan vi bara liksom prata lite om det.
I höstas när NASCAR skulle besöka banan i oktober, så mycket svalare tid på året, då behandlade man ovansidan, särskilt i kurva 1 och 2, med något särskilt absorberande ämne för att ge de tunga NASCAR-bilarna lite bättre grepp där uppe. Det fungerade helt tvärtom för IndyCar-bilarna tydligen. För IndyCar-bilar med mycket mer downforce väger hälften så mycket och helt andra däck. Dessutom nu i juni, mycket varmare på dagen, var väl närmare 30 grader. Det var enormt
varmt. Över 30 tror jag, va?
Ja, när det var som varmast. Det var ju liksom, när de mätte temperaturen på asfalten i depån så var det 60 grader. Och sen blir det ännu varmare på den där mörka delen. Så väldigt tydligt blev det att där uppe skulle det bli väldigt farligt, väldigt vanskligt att köra. Och det blev väldigt tydligt under träning och sen särskilt under kvalet när Takuma Sato gjorde en jättekrasch där uppe och inte kom till start. Så ja, det var väldigt halt, var det första man såg under träningen för alla.
För där var det en av de sakerna som verkligen kom att påverka hela helgen.
Mm.
Speciellt när liksom allting var så komprimerat. Det här fick ju oerhörda konsekvenser både för kvalet och träningen och inte minst med svenska ögon för slutet på loppet.
Jag kom aldrig riktigt in den där utsidan, tyvärr. Det hade varit kul om det hade gått att köra om lite mer vågat, men det blev lite...
Ja,
statiskt.
Alltså det är ju, som jag ser det, så är en av de liksom mest charmiga grejerna med oval racing är ju just när man har bilarna 3-4 i bredd. Det tillför ju definitivt någonting till underhållningen som jag tyckte lite saknades.
Sen vi till träning och kval så var det ju som sagt många, det var ju flera förare vars helg förstördes redan där. Och någon som kunde fått en bättre start på IndyCar-karriären var ju Ryan's VK som gick lite för lågt in i kurva 1 och 2 där och helt enkelt tappade bilen. Hur många varv fick han egentligen under bältet innan han fick...
Ja, 10-tal ungefär.
Ja.
Inte mycket mer än så. I okej fart i och för sig, men underkänt att göra så första IndyCar-passet.
Och så, men det var, han var ju inte ensam, det var ju betydligt mer rutinerade förare som också smällde på träning, bland annat Ryan Hunter-Reay också. Och, men där, den, alltså Ryan Hunter-Reays bil lyckades han ju sätta ihop till kvalet, och han gjorde det med den äran också och kvalade bra högt upp i fältet. Någon som däremot smällde då på kvalet sen, det var ju Takuma Sato, och Ryan's VK kom ju inte ens till start. Hur var hände med Santino Ferrucci? För han körde ju inte kvalet.
Ferrucci hade inget, han hade ingen särskild incident, men de tyckte inte att de fick ordning på bilen, skrev de på Twitter, och valde att stå över för att jobba mer på den. Inget särskilt specificerat problem, utan det var väl antagligen bara setup-arbete som de behövde göra om ett antal mer inställningar.
Hellre fly än illa fäktas.
Ja. kanske lite så. Men ta det säkra före det osäkra skulle jag snarare säga.
Ja, det är den diplomatiska tolkningen.
Ja, visst.
Absolut. Mm.
Sen var det ju väldigt tydligt att de farhågorna som vi hade där med att Marcus skulle gå ut först i kvalet var ju att det är ju för att de baserade väl startordningen nu på kvalet på resultatet från förra året. Och i och med att Marcus bil nummer 8, Chip Ganassi, inte kördes allt förra året, vilket innebar då att han skulle starta först. Och det var ju väldigt tydligt att banan blev ju bara snabbare och snabbare allt eftersom kvalet gick. Så att sen märktes det ju redan på kvalet då att Chip Ganassi hade ju bra fart, och även Andretti just över ett varv. Jag vet inte vad ni, vad är er reflektion av kvalet i stort?
Ja, det var väldigt väntat. Allt som hände under kvalet kan man ju säga, inklusive Satos krasch tyvärr. Men ja, det är klart att det skulle ju stå mellan Ganassi och Penske. Kul att Andretti-bilarna var konkurrenskraftiga, även om Hinch och Marco hade, ja, började ju kvalet också lite väl för tidigt för att kunna slå sig uppe. Men Sekvic, strålande insats överlag. Hunter-Reay också bra med tanke på att han missade större delen av träningen. Ja, men det var kval på ovaler förutom Indianapolis. Det är rätt tråkigt egentligen. Men
det blir lite förutsägbart.
Ja, jo.
Sen undrar jag pratade lite kort med Marcus på fredagen, dagen innan racet, och frågade honom hur teamens approach till helgen skulle påverkas av att det var ett så komprimerat format. Och han misstänkte, eller förmodligen så visste han om det, att de flesta teamen skulle ta en väldigt konservativ approach för att hela tiden så här safea och vara på den säkra sidan. När allting är så sammanpressat så finns det inte riktigt utrymme för att testa allt för många lösningar på setup, utan man försöker liksom banka till sig någonting säkert för att ha någonting med sig in i racet. Och jag tror att om alla har den inställningen, alla utom Takuma Sato då, så då blir det liksom ännu mer förutsägbart än i vanliga fall. Så att
ja,
det är, ja, nu blev det som det blev, men jag tyckte det var lite synd för Marcus del, utöver det här att han fick gå ut först i kvalet, dessutom att han tappade ganska mycket tid på grund av ett elfel under träningen.
Han fick bara ihop 59 varv tror jag, sett jämfört då med Felix till exempel, som var väl en bra bit över, ja, någonstans runt 80, mellan 80 och 90 varv fick han ihop då. Så det är ju rätt stor skillnad såklart på det. Och dessutom då att Marcus har ett helt nytt team för honom i år.
Precis.
Så han hade ju behövt varje varv som han hade kunnat få, helt enkelt.
Exakt.
Men de körde ju uppenbarligen en splittad strategi på träning då, testade olika inställningar på de tre bilarna, Chip Ganassi-bilarna, för att helt enkelt komma fram till en optimal setup för racet. Och det lyckades de med den äran, får man ju säga. Men det kommer vi till med lite längre fram. Ska vi gå igenom teamen bakifrån med det sämsta teamet först och respektive förare, och så jobbar vi oss uppåt i fältet helt enkelt.
Ja.
Så bryter vi ner det här racet en gång för alla. Men vi kan i alla fall sammanfattningsvis säga att vi är igång! Äntligen!
Ja.
Då Då börjar vi med Dale Coyne Racing. Då har vi Alex Palou på 23 plats och Santino Ferrucci på 21 plats.
Mm.
Palou blir ju lite svår att analysera med tanke på att han kraschade ut där på 36, inte hans eget fel, utan det var ju Rinus VK som gjorde sitt andra misstag för dagen, snurrade Palou, brakade in i honom. Det var ju maximal otur liksom.
Mm.
Det här, jag tycker att Texas är nästan orättvis för både Palou och VK, att det här är då där de ska göra debut i IndyCar. Ingen av dem har ju jättemycket erfarenhet från ovaler. Det var Palous första ovalopp någonsin till och med, och det här är första gången sedan 2008 som säsongen inleds med en ovalbana. Så ingen rookie på 12 år har haft det lika svårt som Palou och VK. Men Palou var ju stabil i alla fall. Han gjorde ju inget dumt på träning eller kval, så ja, vi får nog räkna med att analysera honom lite mer närgånget nästa lopp då.
Just det, för han var ju helt, som du säger, han var ju helt oskyldig till att han blev bortblockad ur, ja, ur racet. Däremot, så vad var det han kvalade? Han kvalade på 16 plats före Marcus Hudan, platsen före där. Och då var han faktiskt bästa rookie på kvalet. Så det är...
Ja,
ja, nej, men det kan ju bli mer smak helt enkelt. Ser man Santino Ferrucci då, så... han kvalade inte alls då. Och sen så kan man väl säga att han bedrev väl en hyfsat anonym tillvaro under racet tills det att hans helg, hans kväll också tog slut i förväg. Kan man
ja,
säga.
Någonting i depån. Körde iväg utan ett bakhjul. Det är inte, ska man ju inte göra.
Men det kan vi knappast lasta honom för, eller?
Alltså, depåstoppsproceduren är helt annorlunda än Formel 1. Där de antingen har en lollipopgubbe eller ett ljus liksom som man kör efter. I depåstoppen så är det mycket mer efter föraren. När föraren liksom får någon form av signal, vilket oftast ju är en mekaniker vid höger framhjul som viftar. Ferrucci körde för tidigt. Gjorde ju Bill Power också under loppet, men ja, det är klantigt gjort bara.
Nu är det för såklart för tidigt att dra några slutsatser kring detta då, men Dale Coyne Racing har ju i år en lite speciell situation på förarsidan, för de hade ju Sebastian Bourdain förra året och Santino Ferrucci som den här, som rookien som kunde slå i underläge, och ja, allting han gjorde positivt blev ju otroligt väl mottaget. Nu är det Ferrucci själv som ska vara den som axlar teamet, och Alex Palou som rookie då. Det är ju, frågan är om det, fördelen där är att de kommer att ha kontinuitet hela året, för det är bara de två som kommer köra. Mm. Men ska bli intressant att se hur Ferrucci klarar av den här typen av press, helt ny typ av press. För nu är det inte han som är den som slår underläge längre.
Nej, men jag tycker vi ska ändå nämna en sak, det är att hans chefsingenjör från förra året, Michael Cannon, har lämnat stallet. Och Ferrucci var ju som bäst förra året på just ovalerna, men nu saknar de något. Han var som bäst uppe på 13:e plats under loppet. Men han gjorde knappt en fluga för när förutom just vid det sista depåstoppet då.
Mm. Och något som saknades.
Mm, exakt.
Om vi går vidare till nästa team, då har vi Rail Letterman Lannigan, Takuma Sato 24, eller kom inte ens i start då, jag förklarar jag själv. Och så Graham Rahal på 17 plats. Däremot så gjorde Graham, han har ju gjort bra resultat på Texas förr, och han kvalade ju ändå på 7:e plats. Så att det var ju, alltså det såg, förutsättningarna var ju bra inför racet, men sen var det ett litet tekniskt problem där, så man inte han var ensam om Graham faktiskt.
Ja, han måste vara den mest frustrerade föraren i hela fältet. Liksom, bilen går sönder innan start, var ett delfel. Så han fick inte igång bilen till start.
Mm.
Jag såg att han rullade ut ur depån precis när starten gick. Men han drog på sig två stycken stop and goes där i början. Jag är inte helt säker på vad det kan ha varit, att han körde ut ur depån mot rött ljus eller något sånt. Sen tror jag att det var, han körde för fort också efter han tog det första, så då var han ju redan där tre varv efter, och då var det ju resten av loppet ett test.
Och Savion Takuma Sato egentligen den grejen han gör där. För
han kör ju på ladd liksom. Han vill ju så oerhört mycket.
Han körde ju på den där svarta delen. Han hade ju inte läst banan riktigt.
Nej,
han var ju alltså en bibredd kan man väl säga för högt upp jämfört med alla andra i den. Han skulle gå in och plocka lite höjd inför på sitt uppvärmningsvarvet på kvalet som han smäller då. Nej, det är otroligt. Men han såg nästan lite tagen ut efteråt i intervjun tycker jag. Det var ju en rejäl smäll han åkte på.
Ja, han var nog superbesviken. Så ja, det är också värsta möjliga start på året.
Någonstans ligger det lite i linje med hur Takuma Sato brukar bete sig på banan ganska ofta, är det inte så?
Men då kommer han vinna nästa lopp ju. Så,
ja, det är varannan gång liksom.
Ja.
Men jag tror ändå det, alltså, det kändes ju som så när man tittade på startgriden, vilka som var med där uppe i toppen. Och det kändes som ett sånt där, ta med en sån som Graham Rahal till exempel, Ryan Hunter-Reay, vi återkommer till honom lite senare. De här, om man kallar dem för gamla rävarna som har varit med i många år och varit väldigt framgångsrika, att de har, det kändes som att fast 2020 kanske blir just det året där de får vara med från början och vara med och hävda sig och vara med där i toppen och fightas. Men då vill ju som sagt nu, ja, vad tror ni om Grahams karriär, säsong i framöver här nu med den här starten, för någonting som började så bra och så blev det pannkaka av alltihop.
Han är svår att läsa, så också en sån som kör efter humör, formen kan ju doppa och pika hur svajigt som helst. De behöver verkligen fokusera på nästa lopp och få allting att stämma där. Då kan de nog vara farliga resten av året, men ifall det går dåligt nästa lopp, då kan nog bli en väldigt djup dal de hamnar i.
Sen tror jag nog att vi ska nog akta oss för att dra allt för långtgående slutsatser utifrån ett race bara. Jag menar, det är mycket kan ju hända och det tar nog 2-3 race tror jag innan man börjar se så här tydliga tendenser så att man ska börja, som man eventuellt kan börja diskutera hur säsongen ser ut liksom.
Mm.
Det här var ju väldigt speciella förutsättningar för alla.
Nästa kör vi Mayo Shank Racing med Jack Harvey som gör sin första Mayo Shank som gör sin första fulla säsong här nu i IndyCar. Där har vi Jack Harvey blev på 16:e plats i slut. Men ska man se till hela helgen så var han ju inte dugg förtjänt av den. Med tanke på att de var ju alla långsammaste av alla.
Just det, kvalar 21:a.
Och det var ju mycket långsammare än den fram. Det var liksom 3 miles per hour efter. Och sen var han lite rörlig chikan under första hälften av loppet. Fick upp farten sen mot andra hälften om inte vägen så mycket. Kunde ju hänga med liksom.
Mm. Mm.
Men
det är väl rätt typiskt för ett rookie-team, är det inte det?
Jo, om inte minnet sviker så är det första gången de kör på just Texas också. Mayo Shank kom ju från IMSA, sportvagnsmästerskapet i USA. Där de vunnit i 224 timmars till exempel. Så de känner sig mycket mer hemma på landsvägsbanor och stadsbanor. Så ja, också väldigt väldigt svår debut för en full säsong för dem.
Jack Harvey som är notoriskt snabb på road och street courses. Han har ju gammal i gamet också. Man undrar ju Mayo Shank framgång här nu i år när de äntligen fått ihop en full säsong. Att det är ju det som på något sätt är själen i IndyCar tycker jag. Alla den här blandningen av team och även de här mindre teamen som vi får se här. Det var lite synd om honom här senaste nu. Men jag tror att det var tack vare alla gulflagg och alla incidenter gjorde ändå att han skrapade upp en 16:e plats här nu då.
Ja, de var nog väldigt konservativa och man ska inte döma dem för hårt för det heller.
Nästa på listan då har vi AJ Foyt Racing och där hade vi Charlie Kimball på 11:e plats och Tony Kanaan på 10:e. Och med tanke på AJ Foyts gångna säsong där de var ju det teamet som var längst ner i resultatlistorna så var ju detta ett uppsving och framförallt får man väl säga att Charlie Kimball övertygade otroligt mycket i lördags.
Ja, riktigt tråkigt avslut på loppet bara när han också blev utknuffad lite i på utsidan, det inte fanns ett grepp, och sen snurra och krascha på sista varvet. Men det var ju hans bästa lopp på ett antal år, alltså. Det var jättefint kört fram tills, ja, sista depåstoppet, som när han tappade ett par placeringar. Han hade ju en topp 4 på G, så det hade jag aldrig någonsin trott att han skulle upp och fighta sig i topp 5. Tanke på Foyt, stallet har ju gått kräftgång i några år. Kimball själv, sen han fick bli petad av Chip Ganassi för några år sedan, så har inte han heller haft några resultat att tala om. Så ett rejält uppsving, och Tony Kanaan var ju också där i topp 10 i första delen av loppet. Sen gjorde han dåligt påstopp, hamnade längst bak i kön, men körde i sakta men säkert upp sig till den tionde platsen då. Så ja, det är rätt lovande alltså.
Jag vet, vi pratade om Charlie Kimball innan säsongen när vi gick igenom alla teamen och förutsättningarna. Då pratade vi, om jag minns helt fel, så pratade vi just om det här, att det här blir lite den så här förmodligen sista stora chansen Charlie Kimball får. Så det är rätt kul om han faktiskt tar den, och att det vi såg nu är starten på en slags fin trend både för honom och för teamet AJ Foyt.
För han är också den enda i AJ Foyt-stallet som faktiskt kör fulla säsongen. Kanaan kommer ju bara köra på ovalerna, sen hoppar Sebastian Bourdais in och sen Dalton Kellett som är rookie. Så det hänger lite på Kimball också, men väldigt, väldigt fint lopp för Foyt-stallet.
Och framförallt roligt tycker jag att se Tony Kanaan tillbaka med sin 7-Eleven-sponsrade bil.
Ja, väldigt nostalgisk liksom. Jag ser honom i 7-Eleven-kostymen. Det kändes så naturligt, men ändå nostalgiskt på samma gång. Det var 10 år sedan han körde en 7-Eleven-bil senast, då i Andretti Autosport. Det var där han vann mästerskapet också, 2004.
Mm.
Så ja, det var väldigt snygg bil.
Ja, den sponsor som förknippas starkast med det är Tony Kanaan, kan man ju tillägga. Mm. Ja, fint. Men vet ni om det blir någon mer gång i den här säsongen, eller om det här var en one-off?
Jag kan tänka mig att det kanske dyker upp igen. Han använde ju den också under iRacing-tävlingarna, så det var nog inte liksom sista minuten deal, utan det kan han nog ha slipat på ett längre tag, så vi får se.
Alltså marknadsvärdet måste ju vara enormt, för han kommer ju få så extremt mycket uppmärksamhet, Tony Kanaan. Dels för att han är en sån skön snubbe, men också för att det nu är dags att verkligen runda av den här karriären.
Mm. Mm. 45 år gammal, LC-fältet. Kört varenda loppen.
23 säsongen va?
Han debuterade 1998, alltså 23 säsongen.
Ja.
AJ Foyt har ju onekligen kommit in helt rätt i detta. Nu känner de, och gjorde en stor omkastning på personalsidan och organisatoriskt nu inför den här säsongen, och att få med sig ändå, man får ändå säga att de får med sig ett bra resultat här. Det kunde varit ännu bättre om Kimball hade haft lite mer flyt med sig. Då hade det kanske till och med blivit en topp 4 placering som bäst är rent realistiskt då. Men det är ju onekligen så att AJ Foyt har fått upp farten i år, och förhoppningsvis kan det hålla i sig. Ska vi ta en liten paus mitt i här nu, för att nu har vi ju ytterligare en vinnare i vår Tico Racing Cup-tävling.
Ja,
just det.
Det här tävlingen som pågått nu några veckor, där vi har ett samarbete med Tico Passion och Tico Racing Shop i Halmstad, Sveriges mest välsorterade butik av racing memorabilia och bilmodeller, får man säga, för den som samlar och brinner för det här med motorsport lika mycket som vi gör. Och det som låg i potten här nu, det var ju en autograf och en modell av Felix Rosenqvists Indycar-bil från förra året i skala 1-18. Värde 1200 kronor. Och ska vi börja med att säga vilket rätt svar var? Frågan var ju, i Ticos sortiment så finns det en Le Mans-vinnande bil från 97, den som Stefan Johansson körde. Så frågan var då, vilken skala är den bilen i? Och vilka delade bil med Stefan Lillöfs Johansson det året han vann Le Mans 97? Och där var det ju, vem vill dra rätt svar där?
Det var skala 1-18.
Ja.
Och förarna var ju då såklart Tom Kristensen och Michele Alboreto.
Yes.
Och då skulle jag vilja be om en liten trumvirvel. Mm. Vinnaren är Petrus Gustafsson.
Grattis Petrus Gustafsson.
Så kan du se fram emot att du kommer få en Felix Rosenqvist-modell skickad hem till dig från Tico Racing. Så vi vill passa på att tacka här nu för denna otroliga generositet Tico har visat oss med. Inte bara en modell utan två modeller som vi har tävlat ut här de närmsta veckorna här nu. Så att,
och tack till alla andra som har deltagit i tävlingen. Och håll ögon och öron öppna därför att det kan mycket väl komma fler tävlingar längre fram.
Så, ska vi återkomma här då, gå vidare. Näst på listan, Arrow McLaren, Pat Award 12, Oliver Askew 9.
Yes, bästa svensk höll jag på att säga.
Ja, faktiskt. Och, men vi kan väl, om vi ser till kvalet först, så hade vi ju...
Ja, Askew 20. Award inte heller så bra med. 18.
Just det. Men sett till racet sen så tar vi jag hade ju dålig på, alltså jag följde inte Pat Ward så noga, jag var med, jag punktmarkerade ju Oliver. Är det någon som, vad har vi att säga om Pat Awards race i stort?
Väldigt konservativt också, vilket inte så konstigt såklart med tanke på hela stallet, hur det är yngsta stallet IndyCar idag. Men också det att Award har ju faktiskt aldrig tävlat i IndyCar på oval tidigare. Han kvalade inte ens in till Indy 500 förra året när han körde för Carlin. Mm. Så det är hans första ovalbanelopp i IndyCar. Så jag hade inga förväntningar på honom att ta sig mål bara. Före Will Power, Marco Andretti, Alexander Rossi, Graham Rahal, James Hinchcliffe. Det är godkänt. Vi får förvänta oss lite mer förverkerier från honom. Nästan, vi blir nästan vana med förverkerier från honom förra våren. Men jag tror det kan komma igen när vi kommer tillbaka till road courses om en månad lite drygt.
Och tar vi Olivers race så var han ju som sagt kvalade 20. Han var nere, kort ner och vände på 21 plats i starten. För han startade ju som sagt, det blir ju lite problem för vissa, tekniska problem för vissa förare. Så att rent i realiteten startade han i högre upp än sin 20 plats. Men han alldeles i starten var nere på 21. Men det vände ju snabbt uppåt sen. Så sen så jobbade han sig väldigt moget och rutinerat sig upp igenom fältet under hela racet egentligen. Så att på varv 35 så vid första depåstoppet så var han på 19 plats. Men sen alltså varv 49 var han 15, varv 80 var han 14 och sen egentligen från varv runt lite drygt 100, varv 100 eller 120 så var han på 11 plats helt enkelt och åkte ju väldigt länge i samma kluster som Marcus Ericsson och Colton Herta. Och som sagt efter all tumult på slutet så var han ju till och med uppe på 8:e plats och som blev till slut en 9:e plats. Han var ju helt överlycklig av detta. Men han visade ju både mognad och fart och lyckades hålla sig undan några incidenter. Och ja, vad tycker ni om Olivers insats?
Jag tycker det var mycket imponerande. Han är ju bästa rookie slutställningen. De andra är ju inte ens i närheten. Och någonting vi redan har berömt Oliver för, det är ju hans jämnhet och att hans så här, till synes otroliga förmåga att undvika misstag. Och är det någonstans man verkligen behöver det så är det kanske i sin ovaldebut på en sån svår bana i IndyCar som det var i helgen. Och han visar ju bara än en gång hur stabil han är när det gäller. Och så att, nej, jag tycker det var fin debut.
Körde som en veteran. Liksom, bara smög upp sakta men säkert och sen levererar när det väl gäller. Så, jättesnyggt.
Och en topp 10-placering måste ju vara klart godkänd i hans sits som rookie. Definitivt. Och också måste vara väldigt skönt att i teamet visa direkt från början att han är att räkna med. Att man ska inte ta för givet att det är Pat Award som kommer vara teamledaren i praktiken ute på banan, utan att han faktiskt är med och dessutom slutar före Pat Award.
Men ska vi höra vad Oliver själv hade att säga?
Ja, det gör vi.
Oliver Askew, welcome back to the show.
Thank you for having me. Yeah, good to be back.
First of all, congratulations to finishing 9th in your IndyCar debut.
Yeah, finally got my first IndyCar race under my belt.
would you give us your thoughts? And did you get any sleep last night, that night after the race?
To be honest, I slept pretty well. I was, you know, leading up to the race, of course, there's some nerves, but surprisingly, I was quite calm about the situation because I knew there wasn't so much pressure on that weekend. One, we didn't have any fans, so it didn't feel like, you know, the whole world was watching you, which they really were because we were on primetime NBC television. But also, you know, for the rookies, nobody was expecting much from us because we, you know, both Pato and I, Pato's never been to the track. I had at least a half day there a couple months ago. But I think there's five of us who don't have much experience at that track at all. So I know that I wasn't planning on taking any big chances. So, you know, it was more of a glorified test session, if you will, or practice race. That's my mentality going into it. And, you know, once we started going, once we took the green flag, just kind of built my confidence and understood how the car was reacting in dirty air and in traffic and where our car was good, where it could be better. And then we just progressed through the race. And honestly, I don't think I passed anyone for position on track. It was all just taking advantage of other drivers' mistakes or misfortune with mechanicals, or I just saw that we were the fourth quickest team in the pit lane, which is awesome. I think we didn't lose any positions in pit lane. If anything, we gained some. So, like, yeah, I mean, all in all, just a phenomenal debut. Yeah, to finish top 10 is just icing on the cake after finishing the race. So, yeah, really, really proud of everyone on the team for doing a good job in the pit lane and for dealing with 100 degree plus heat Fahrenheit. It was really, really tough for everyone.
Yeah, talk about the heat. How did you experience the sitting in the cockpit with the aero screen? How was that experience?
Honestly, once we were going, like once the car was moving and on track, going over 200 miles per hour, it wasn't that bad. But whenever we pulled into the pit lane or we sat there and practiced making changes, that's when it was really hot. So it was more enjoyable once we're on track and the air was moving. And at that point, I didn't have any complaints or any thoughts about it. So we did use the intake scoop for the helmet, which I think helped. It was mandated a couple of days before the event for everyone to use that. At first, it was optional. Yeah, and I was doing a lot of heat training before that event, so I'm very happy that all paid off, and I had all of my Hammer Nutrition supplements and electrolytes to help with the day. So really happy that all the preparation paid off.
As you said, it was the first time for you and for Pato on that course. How did you and the team choose to approach the weekend? Was it hard to find the right setup from the get-go, or did you, because it was quite clear early in the day that this was supposed to become a single file race, right?
Yeah, it was quite clear. And I think with the extra tire deg, we were running left side Firestones that were not intended for that track because of the factory shutdown at Firestone in Ohio. And also they had some NASCAR artificial rubber on the outside of the track, which should have been our second lane. And that was very slick. I'm sure a lot of you have seen Takuma Sato's crash in qualifying. It was just because he was on that black tarmac that was just very slick throughout the day. So I don't think anybody even tried. Well, some people tried. It didn't work out well for them.
Yeah, right. Because that was a huge crash, and I was quite worried about him. To be honest, the first moments there, but he luckily got out. But did you? I think, as you said, you managed to gain positions in the pit lane. You ran quite a few laps, a lot of laps, together with Colton and Marcus, right?
Yeah, most of the race was behind those two. Marcus had a really fast car, and to be honest, I think I did as well. And just Colton, I think, was a little bit off the pace, but it was just really hard to get around him. So, yeah, I was hoping Marcus would put him up into the marble so that we could both go by. But, yeah, it was good fun running with those guys, and good confidence boost for me knowing that I can compete with the best in IndyCar in that circumstance.
How long did it take for you to like get up to speed and that feel that you could be compatible with all the other drivers that have been on the track before? It feels like you find your pace right away, and from our perspective at Indipod, and we spoke about it earlier today, that that Oliver, he acted like a veteran on that track. It looked so confident and from the start to the finish line, or the entire day, actually.
Yeah, I think that all comes down to preparation and doing the homework and spending as much time as I can around the team. You asked like what kind of approach that we took to this week, and I think it was pretty conservative, both on my side and on the team side. We weren't expecting any really super good results, like a podium or a win. You know, that wasn't what the goal was, given the circumstances of the 1 day event. So yeah, the car was definitely on the conservative side. I think everybody would be able to go back on a second day and have quicker cars after looking at it and doing some more research and understanding what we need to be better. Obviously, it was a different car compared to what we had last year with the aero screen. It makes a huge difference with the center of gravity on the car. Forget how much it weighs, but it's a huge chunk of weight that's sitting on the top of the car now. And then, like I said, we have the left side tires that are not traditional at Texas Motor Speedway. So, yeah, it was. I felt at home for sure. It didn't feel like my first race weekend. Once I got out there and in a rhythm, it felt like, you know, my experience in Indy Lights and through the road to Indy definitely helped that transition to IndyCar, you know. So that was good fun.
What was said during the team debrief? I guess you must have been very pleased.
Yeah, everybody was really happy. The goal that we were shooting for, the most realistic goal, was to be top 10 and finish on the lead lap. And that's exactly what we did. Mm. We're actually running eighth with two or three laps to go, but Hunter Ray got around me going into turn three. That's showed his experience in those circumstances, in that situation. So definitely a lot to take from the weekend. I'm going to sit down here this afternoon and kind of look over and look back and see what we could have done better. And that's the most important thing at the moment, is just to, you know, we've gone through this whole quarantine and the whole off season, not really knowing where we're going to shake out. Right. And not really knowing where we could improve. And now we have this 1 day of full of experiences and full of data and analysis that we can go over. So it's exciting now to sit down and, especially after a positive result, you know, that also helps the motivation and the focus.
Yeah, for sure. Finally, next up is the GMR Grand Prix at Indianapolis Motor Speedway on the 4th of July. What are your plans up till then?
Yeah, the plans are pretty straightforward. Just try to keep getting better every day, physically in the gym. Honestly, I think I was pretty happy with my preparation physically going into Texas. I felt pretty good in the race. You know, now that I've had a race distance under my belt, I can understand like which muscles I need to work out more. So that's going to be a big focus now over the next couple of weeks. And also, like I said, with the team, there's a lot of data to look over and a lot of areas where we can improve on. So I've already received a couple emails with analytics and graphs, and there's so many different aspects of IndyCar racing that are new to me. So we need to make sure that we check off all those boxes moving forward. And just the most important thing, like I said, is just to keep getting better, because the learning curve will continue to be very steep.
Får jag lov att kolla en sak, bara göra en historisk jämförelse?
Absolut.
Jag sa ju tidigare att det inte vart alltså det första loppet på året, inte varit på en oval sedan 2008. Så då vill jag jämföra med 2008. Vem var bästa rookie i loppet då? Då hade vi 25 bilar på griden. Ja, det var ingen rookie i topp 10 i alla fall.
Nej.
Frank Pereira tror jag vi får räkna med där. På 14:e plats det loppet på Homestead år 2008. Frank Pereira körde GP2 innan, vet jag. Han kör sportvagn idag. Ja, bästa rookie på val. Oliver Askew alltså. På många, många år. Ifall vi får räkna liksom när det är första loppet för året också. Så jag tycker det är båda väldigt gott.
Verkligen.
Mm. Det har vi anledning att följa upp längre fram här. Ska vi se här. Då har vi nästa team i ordningen. Då har vi Carlin. Där hade vi ju Connor Daly på 6:e plats. Och det var imponerande, för där har vi ju, Connor startade ju på 19:e plats och gick som tåget, kan man säga, ända upp till en 6:e plats.
Egentligen har vi ju haft så låga förväntningar på Carlin också.
Vi har ju dissat dem ganska rejält under upptakten.
Det var ju framförallt att vi har ju konstaterat det, att det är ju sett till den historiken och det renommet som Carlin har inom motorsportvärlden, att just man är inte van att se dem på den platsen i hackordningen i IndyCar som de har haft nu de här gångna säsongerna sedan de började satsa på IndyCar. Så. Men det är klart, någon gång kommer man ju ta det sista klivet ytterligare ett steg. Och ja, man ska ju inte förvänta sig några underverk av Carlin här nu i år, som sagt, men ser man till försäsongstesterna så var de ju bra, väldigt bra med där. Och har man dessutom en förare av Connor Daly's kaliber på ovaler och Felipe Nasr sen då, så även om han är rookie lite senare här under säsongen på road street courses, så kan det ska bli intressant att följa dem framöver här. Frågan är hur det står till rent ekonomiskt, för de fick ju inte till två bilar här nu till premiären, utan tanken var ju att både Nasr och...
Precis, men det här var också någonting som vi pratade om inför säsongen, att för att ta nästa steg så kommer jag ihåg att vi pratade om att de verkligen behöver förmodligen en amerikan som är så här fostrad i amerikansk racing, och för att en akilleshäl har ju verkligen varit för dem har ju varit ovalbanorna, och här verkar de ju kanske ha hittat en kille i Connor Daly som har det här naturligt, har en naturlig fallenhet för att vara snabb på ovaler.
Ja, det tåls ju att nämna att Daly bara kommer köra ovalerna för Carlin. Mm. Så resten av året kommer Daly vara hos Carpenter, men att Carlin har den här förmågan då, det kan bli riktigt fint för dem då.
Ja, låt oss se. Det känns ändå som att den, alltså Connor Dalys ordinarie platsstyrning i år är ju med Carpenter, för det är också där han har sin sponsor US Air Force. Så att, men man vet inte. Tänk om de största framgångarna kommer komma med Carlin trots allt. Det ska bli intressant att se i slutändan vart det här kan bära, helt enkelt. Men vi får hoppas att Carlin lyckas få finansiering så att de kan köra två bilar här nu i alla race framöver. Vi får hålla tummarna för det.
Yes.
Nästa steg i listan här så har vi då ett Carpenter Racing. Då hade vi då Ryanair VK på 22:a plats. Fick du som sagt inte kvala och tabbade sig och gjorde lite misstag under racet där som blev fatalt för både han och Alex Palou. Men det, och sen har vi Ed Carpenter då, en imponerande 5:e plats i mål.
Mm. Om vi börjar med VK då, så ja, det blir som ett rookie-test och underkänt skulle jag nog säga det, att göra två ganska grova misstag på 50 varv, det är inte bra nog. Carpenter kommenterade efter loppet också att han gjorde inte det. Han följde inte instruktionerna, att ta det lugnt, ingen press, inga misstag, tack, skada inte bilen, så gör han det två gånger istället. Så Carpenter var inte nöjd. Men de har fortfarande förtroende för VK är loppets seriens yngsta förare. Kom tvåa i Indy Lights förra året. Smeknamn Rocket Rhinus. Så de har investerat mycket i VK, alltså. Han ska ju köra hela säsongen för dem. Så ja, också nästan lite, ja, lite orättvist att han får börja på den här otroligt svåra ovalbanan.
Ja, man kände ju för honom lite, för jag tycker man såg intervjun efteråt också. Det är ju intressant där nu när de har de här ansiktsmaskerna, så betäcks ju ansiktet. Men på något sätt ändå så framträder ögonen ännu tydligare då, så helt naturligt. Och han såg ju som en ledsen hund, stackaren. Så det var ju, ja, det var nog inte den, det var inte den starten han hade behövt eller drömde om. Kanske mardrömmar, drömde mardrömmar om, ja, kan jag ha gjort. Men,
det ska man inte ha inför ett sånt här lopp alltså. Man ska komma in med stort självförtroende. Och det kanske var det där det fallerade.
Ja. Och Ed Carpenter då, där kvalade ju på, Ed Carpenter kvalade 13:e plats. Och tog målflagg på 5:e då, den rutinerade gamla räven.
Väldigt stabil lopp han med, smög sig uppåt och sen gjorde en fantastiskt påstopp varv 155. Då hoppade han från 8:e till just den här 5:e platsen. Som han höll in i mål, hade kunnat bli 4:e men tappade en position i sista påstoppet istället till Penskebilarna borde det blivit då. Så Carpenter på val, han är egentligen sån som antingen vinner eller kraschar, känns det som. Nu var det ett tag sedan han vann ett lopp senast, men han har vunnit här på Texas 2014 har jag för mig. Men ja, stabilt. Han börjar ju närma sig slutet av karriären, kan jag tänka mig, han är en av de äldre. Så ja, mycket bra början för honom för ovalbanesäsongen. Han kommer ju bara köra ovalen alltså. Ja, han är nog jättenöjd.
Men är du nöjd med det där med depåstoppet där, att han tog några placeringar just där? Det var ju ett speciellt läge här nu, och det var också någonting som bland annat Scott Dixon hade kritiserat, just att normalt sett så kan du ta dig en stint ungefär 60-70 varv normalt sett på Texas Motor Speedway. Nu har de begränsat det till max 35 varv per stint, ja, vilket gjorde att man kunde ju gå all in, och just depåstoppstrategin spelade ju inte in lika mycket den här gången, men det var ju ändå så att just depåstoppen, snabbheten i depåstoppen kunde betyda väldigt, väldigt mycket. Så jag tyckte depåstoppen blev ändå en väldigt central del av racet ändå, i allra högsta grad.
Det var ju där Foyt-stallet saknade något, då det var där Carpenter vann en hel del. Så ja, det har du helt rätt i. Och anledningen varför man hade den här regeln med max 35 varv på däcken, det var ju för att Firestone hade inte lyckats tillverka tillräckligt många nya däck. Så man körde med insidan då, vänstersidan, med däck som egentligen var byggda för Indianapolis. En platt, ganska platt oval. Medan bara högerdäcken var Texas byggda. Det har ju varit lopp här tidigare där däcken har blistrat ganska rejält, och man vill absolut inte ta några chanser på sådana här ganska tight, snabb, högbankad bana. Så jag tycker inte att det här förtog någonting riktigt av loppet, men det gjorde ju att strategifönstret blev ju mycket snävare för precis alla. Och man ser ju här på varvcharten att alla gör ju sina depåstopp även när alla sista runt mellan 181 och 189, och det var ju andra år så har det ju skilt 20 varv mellan i depåfönstret. Så ja, det var just mekanikerna som gjorde väldigt stor skillnad den här gången.
Undrar varför inte Firestone hade hunnit tillverka fler däck?
Det har ju varit en pandemi, har du missat det?
Ah, åh fan.
Så deras fabrik hade varit stängd i ett längre tag, så det var därför.
Ska vi ta Andretti då?
Ja, då har vi en hel del förare ju.
Mm. Vi har, ska vi se, ska jag dra dem? Vi kör James Hinchcliffe, 18:e. Alexander Rossi, 15:e. Marco Andretti, 14:e. Ryan Hunter-Reay, 8:a. Colton Herta, 7:a. Och bästa Andretti-förare den här helgen var Zach Veach på 4:e plats. Snacka om att studsa tillbaka om man börjar med Zach Veach helg här.
Ja, en mindre skräll skulle jag vilja säga. Han sa innan loppet att målet var att inte krascha i kurva 2. För det har han gjort de två tidigare loppen han kört här. Här i första loppet han körde här då för 2 år sedan, då började bilen brinna vid ett påstopp. Vi tycker inte heller var så optimalt, så han hade nog ganska låga förväntningar på sig själv. Men det här kan nog bli ett år där Veach blommar, tror ni?
Undrar om det gick hand i hand för 2 säsonger sedan när han gjorde sin debut i IndyCar. Då sågs han ju som den här supertalangerna gjorde ju jättebra ifrån sig. Hade som bäst en fjärde plats på, ska vi se, vart var det någonstans? Long Beach tror jag. Mm. Och ja, alltså en riktigt, riktigt stark första säsong. Och han gick ju, man gick ju in liksom med den förhoppningen då att han skulle förädla det här nu under 2019 års säsong. Men det blev ju inte alls som förväntat. Och han försökte antagligen lite för mycket. Och vilket var väldigt tydligt. Och det kanske var det som var en del av det här när han gick in den här helgen med lite lägre ställda förväntningar. Och då kom ju också resultatet, för kvalade både högt och som sagt tog målflagg på fjärde plats. Det jag tycker det var, han är en av de här mina favoriter just från den gångna helgen.
Riktigt, riktigt fint kört. Var i topp 6 hela loppet.
Inte... Och för en sån här kille som har haft det lite motigt under så gott som hela året och haft det här hängande över sig, så måste det betyda så otroligt mycket att komma iväg från första racet med en fin fjärde plats. Mm. Det kan ju, det tror jag kan ju påverka precis det här som ni pratade om tidigare, med vilken attityd, vilket självförtroende man går in och sätter sig i bilen nästa gång det är dags att racea. Och sånt kan ju få konsekvenser för hur hela säsongen artar sig. Så att på det sättet var det här, det var ju oväntat. Oichi är ju inte någon man har pratat om särskilt mycket under försäsongen. Så att det var ju oväntat, och med tanke på hur blek han ofta såg ut hela förra säsongen, slutade på en sammanlagd 18:e plats liksom, så är det här ju otroligt kul att se att det var just han som slutade som bästa Andretti-förare.
Alltså, Gerge, han ser ut som.
Han är rätt blek, va?
Ja, alltså jag så här, ja, inte jag sagt vit kär, så sen var jag någonstans och så såg jag ett glasögon, så här, han var nästan transparent.
Han är så liten också.
Han är väl han är min längd, det vet jag faktiskt.
Ja,
okay. Vi är lika långa.
Men du är klippt och skuren som en reseförare, Gerge.
Ja, precis. Måste bara gå ner 15 kilo sen är jag... Är jag redo.
Du är som två reseförare.
En och en halv, tack.
Jag vet att du tränar otroligt mycket du med rodmaskinen där. Så bara, det ska bli kul att se när du är sen i total
racing. Tränar för Indy 500 2026.
Jag har hört att du har bokat tid nere på Formula Medicin också. Ska bara träna reaktionsträning där och mental träning.
Ja, verkligen. På den där slå till på lysande bollar på väggen-grejen.
Ja.
Saker. Vet du vad jag tänker på?
Jajamän. Ja. Då går vi, om det var, ja okej, okay, då ska vi se, James Hinch.
Men ska vi inte säga några ord om vilka som underpresterade hos Andretti? För de känns som liksom en tredjedel av fältet är ju Andretti förare.
Ja, men vi kommer ju dit nu.
Ja, det var bra.
Jag hoppade till höjdpunkten direkt här, men okej, vem underpresterade då? Eller vilka underpresterade?
Stallet.
Som helhet, ja.
Ja.
Mm. Jag menar, de ska ju inte ha så här, de flesta av sina förare på nedre delen av resultatlistan.
Och två bilar liksom stod stilla vid starten och liksom fick inte ens, hade ingen tändning när de skulle ut på formationsvarv. Och sen då jag kollade på Andretti också, han var ju med i topp 7-8 första hälsan av loppet, sen tappade han tre positioner i depån, så Andretti var ju snabb, men stallet svek honom lite.
Mm.
Hinch då, han hade ju också något problem i depån, tappade tre varv. Och ja, Hunter Ray och Rossi hade ju inte en chans, för de började loppet två varv efter de andra. Så.
Mm. Ja, precis, det var ju Rossi och Hunter Ray som hade det här tekniska felet vid starten.
Kan det, om jag bara rycker den här frågan ur luften, kan det vara så att Andretti har för många bilar?
Ja, det kan det nog vara. Hinch ska inte köra hela säsongen. Kanske sträcker ut på resurserna lite där, va?
Mm.
Men ja, det är lite knepigt.
Alltså jag tänker mig organisatoriskt så måste det vara rätt struligt att ha så här många bollar i luften samtidigt, för att använda en gammal klyscha.
Ja, det är någonstans går över gränsen kan man väl säga för vad en sweet spot är. För Det är väl en av de grejerna som vi har hyllat med IndyCar, just att det är mycket mindre definierat första, andra förare och så här som det är i Formel 1. Det kan bli väldigt politiskt så, men någonstans går ju gränsen också för vad fokus ska läggas. Så tar vi en sån som Colton Herta som till slut blev sjua, som var näst bästa rättig förare då, så som vi har väldigt höga förväntningar på den här säsongen. Så det, ja, ja precis, det får inte bli för urvattnat, då kan det finns risk för det. Det återstår, det kan ju svänga jättesnabbt, ja, såklart, men absolut. Det är en tes som jag tycker vi ska titta lite närmare på framöver här nu och ha med oss i bakhuvudet, att ja. Är de för många? Det är väldigt intressant. Vad säger vi om Marco Andretti i övrigt så? För det kändes ju, hans säsongen senast här nu har ju varit underkänt får man säga. Och nu kvalade han bra och var med bra länge. Som sagt, han var inte ensam då skyldig till att det blev som det blev till slut. Det drabbades han ju lite otur och teamet låg bakom lite misstag där också. Men vad hoppas, han hade ju verkligen behövt en framgång den här helgen.
Mm. Ja. Han har ju varit i England för att starta om sin karriär eller lära sig att köra bil.
Hos den här förarcoachen som jag inte kommer ihåg namnet på, men han har varit ett antal gånger tidigare och fått beröm, och det är alltid, hans karriär har alltid tagit bättre fart efter han har varit på den här engelska förarskolan. Som Gary, kommer du ihåg namnet?
Nej, inte på söpen.
Inte jag heller tyvärr. Så ja, att Andretti får man ju ändå säga, det är en framgång för honom att ens vara i topp 10. Så det var ju lite surt för honom att han tappade så mycket i depån sista två stoppen, och sen blev det en 14:e plats i mål. Men snabb var han ju, så outfylld potential det här loppet. Mm.
Kanske inte vi ska gå händelserna i förväg riktigt då, som sagt, men kändes det inte som att Honda har närmat sig Chevrolet rent fartmässigt? För ser vi på kvalet här, nu var Joseph Newgarden tog ju pole position, sen har vi Dixon på andra plats, och så har vi Chevrolet på tredje, Honda fjärde, Honda femte, Chevrolet sjätte.
Jag la märke till det på träningen, att tidigt i träningen så var det Honda topp 7 eller något sånt. Det betyder ju att stallen har lite mer förtroende att pilla på det mekaniska snarare på aerodynamiska. Då kan man ju, ifall man har mer hästkrafter, kan man ju skruva på mer vinge och sen fokusera på lite mer att kunna köra i lite andra spår och så vidare. Och jag tror Honda hade en bra förutsättning på det sättet. Ska ju inte glömma heller att Honda borde ju vara topp 2 i loppet, och sen är ju två Penske-bilarna och sen en till Honda efter dem. Starkt gjort av Honda alltså, skulle jag säga, den här vintern.
Nu har vi två team kvar. Vi har Chip Ganassi och så har vi Penske såklart då. Men vi börjar med Penske. Där har vi Will Power på 13:e plats, Joseph Newgarden på 3:e plats och Simon Paginot på 2:a plats. Och det är själva tusan också att de lyckas krångla sig till och komma upp i toppen trots allt här nu. För tar vi Joseph Newgarden, så var det ju, han hade ju inte, det var inte optimalt för honom. Han hade ju lite problem med vibrationer och så under racet och hade klara problem med farten jämfört med Chip Ganassi. Och så tar vi Simon Paginot då, som kanske inte hade helt problemfritt heller, men likväl så är de där uppe på podiet.
Mm.
Hur gör de?
Att de kan få en skitdag och ändå komma tvåa, trea. Väldigt starkt arbete i depån. Liksom Newgarden tog ju två platser när alla gjorde depåstopp under gudflagg till exempel. Tog två platser också sista vevan. Jag tror man är nere på 7:e plats ett tag till och med. Men ändå lyckades krångla sig upp. Vilket, ja, Penskogarna säger ju faktiskt trots allt en nivå högre än alla andra. Vi brukar ju snacka om topp tre, de stora tre med Andretti också då, men sanningen är ju att Penske och Ganassi är ganska högt över Andretti just nu.
Ser vi, tar vi till Will Powers race, så fick han, försvann ju hans chanser till en topplacering i depån. Likt Ferrucci så saknar han också ett däck när han skulle köra iväg.
Också lite typiskt Will Power att göra en del konstiga misstag, men det betyder ju att han kommer vinna nästa lopp. Så ja, willpower gonna willpower liksom. Ja. Jag vet inte.
Han är en av mina favoriter bara för att han är så skön och så snabb. Så att, nej, han studsar nog tillbaka. Han har ju också så här, normalt sett en farlig förmåga att det kan hända grejer, men likväl så lyckas han vända på kuttingen och få en topplacering på slutet. Men nu var det inte så den här gången. Men, så Penske kör ju likt Chip Ganassi med tre bilar i år. Det kanske är den där den, per race då. De kommer ju köra fyra någon gång också då. Så, men det känns ju som att det är nog en ganska bra balans där med att hitta bra dynamik i teamet. Att inte vara för många. De här tre kanske är alldeles lagom.
Jag tror nästan tre är någon slags sweet spot. Mm. Tre, fyra där. För då får du in massvis med information från dina bilar. Men så där organisatoriskt så tror jag att det är lättare att hålla ihop än om du börjar komma upp i 5-6 bilar som Andretti.
Jag blir väldigt, om vi går till Joseph Newgarden igen, så var det ju en så otroligt imponerande kvalinsats som han gjorde där, ta på position. Men att han hade sådana problem med farten i racet sen, för det var ju en kämpa, inte seger då, men en kämpaframgång kan man säga. För han fick ju ingenting gratis direkt och klagade mycket på vibrationer under loppet. Hängde ju inte med varken Felix eller Scott under sett i det stora hela under loppet och sådär. Så frågan är, vilket gör ju också det hela ännu mer imponerande att han lyckas ta en podieplats ändå.
Alltså, väldigt konstigt att det enda stallet som når det här berömda The Cliff med däcken var Penske. Liksom efter 25 varv så tappade de ju all fart och de var bromsklossar. Både Newgarden och Pagano, ska man ju säga. Men ändå få till en tredje plats just för att de förstod loppets dynamik bäst av alla, skulle jag nog säga. De gick ju det på efter 30 varv, inte 35 mot slutet, när de hade insett att det här kommer inte komma underfund med. Och då kom de ut på en ren bana med färska däck. Och då kan du göra en undercut på Veach, på Carpenter och Kimball. Och det gjorde de ju 2-3 gånger andra hälften av loppet. Men mycket konstigt att bara Penske hade de här problemen. Alltså. Mm. Måste vara något knepigt setup som de testade. Som funkade på ett stint på 10 varv men inte på ett full längst stint på 35 varv.
Men ändå fick de se sig slagna av helgens kanske mest imponerande team.
Oh ja, det var ju klassskillnad. Jag tycker det är lite tråkigt när någon är så pass dominant ett lopp. Men jag tycker att det kan vara riktigt vackert ibland också. Jag kommer ihåg när Sebastian Bourdais vann på Milwaukee för kanske 5 år sedan. Också en kort oval, han liksom varvade alla andra. Hur kan man vara en sekund snabbare på 1,5 kilometer? Och det var ju nästan så det var för Dixon och Felix under 190 av 200 varv. Det var en vacker uppvisning alltså.
Det var ju faktiskt det. Det var ju faktiskt det. Och just det med att det var Felix som höll den här återvärda andra platsen, så kunde jag ta dominansen också. Jag kunde lätt leva med den.
Jo.
Vi har ju faktiskt, när vi ändå kommer till Chip Ganassi här nu, så fick ett lyssnarmail från Hans Ljungfelt som har täcker ner lite tankar och lite frågeställningar här till oss inför avsnittet. Bland annat så konstaterar att för Felix är inte ovalracen svaghet längre. Han har ju bra tempo med många fina prestationer. Frågan är, det måste ju vara någon kombination där av att just att Felix har jobbat stenhårt på race-tänk, om man säger så, att han har kört någonting rent konkret under vintern, vilket det också betalar sig. Men det känns också som att Chip Ganassi har hittat någon form av en ny form att jobba inställningsmässigt på bilen för ovaler, för de var ju snabbast i helgen.
Ja.
Och de har ju jobbat, det har ju någonting att göra med, och det känns också så här, det är också ett tydligt tecken på ett team som har bra resurser, det är att när de gör en förändring så blir det till det bättre. Och det verkar onekligen ha blivit så här. Så jag tror att den här anledningen till deras framgång och Felix framgång den här helgen här nu var just en kombination av, han är inte rookie längre, han har hittat rätt rent tankemässigt och körmässigt på valer, och att teamet levererar bättre inställningar.
Jag tycker att Rickard Göransson sa det väldigt bra under sändning, att han har lärt sig att låta bilen göra jobbet. Han är nog, som Göransson då sa, att han är van med att kunna köra runt problem. Det kan man inte göra på valbanor. Och jag tror nu efter ett år, med ett år under bältet, att Rosenqvist har förstått dynamiken med ovalracing. Inte bara körandet utan hur man arbetar rent setupmässigt och vad det är som får bilen att gå bättre, att ge rätt feedback till ingenjörerna och så vidare. Att han har förstått helheten med ovalracing lite bättre inför i år.
Och det märktes ju också. Alltså om man bedömer de första 189 varven och vad Felix gör under de 189 varven, så hade det hållit hela vägen in i mål med en snygg andra plats, eller till och med om han hade utmanat Scott Dixon, så hade det ju verkligen varit en sån fantastiskt fin arbetsseger. För han jobbade sig så otroligt systematiskt fram genom fältet, och det var så uppenbart att det var liksom en kombination av att han hade materialet. Bilen fanns där under honom, men han visste också hur han skulle göra, vad han skulle göra med det, och hur han liksom stegvis ganska snabbt redan i samband med de första pitstoppen var uppe på en fjärde plats, och sedan bara liksom kom närmare och närmare Simon Pagenaud och tog tredje platsen, och hur han liksom stegvis jobbade sig närmare och närmare Dixon i olika faser i andra halvan av loppet. Alltså det var, man såg verkligen hur stark samklang det var mellan Felix insats och bilen han körde. Så att det var verkligen så här, team och förare i vacker samklang första 189 varven.
Det var också en av mina, innan vi kommer till den onekliga det som avslutade Felix race, men innan det så var faktiskt en av mina favoritögonblick under racet, det var de här varven där Felix bygger upp en omkörning förbi när han skulle köra om Simon Pagenaud, tror jag det var. Det tog ju kanske 5, 6, 7 varv innan han gick om, men påbörjades redan flera varv innan då. Och sen det visar ju på något sätt att man har knäckt koden kring hur man kör framgångsrikt på en oval.
Just det.
Så den är grymt imponerande. Men sen så kommer vi till den här situationen då där han, som du säger då, när det är med 10 eller 11 varv kvar, så tar racet slut. Ska vi dra bara lite vad som hände, trots att alla vet det?
Ja, förstås. Men var börjar vi? jag vill börja med det faktum att James Hinchcliffe, han är ute på gamla däck. Han har 35 varv gamla däck, han är på väg in i depån, hamnar i en klunga med massor som håller på att köra om honom, inklusive Scott Dixon. Så jag tror Hinchcliffe liksom är beredd på att gå in i depån, så han kör mycket långsammare än alla andra. Rosenqvist kommer med en väldig fart, måste ju backa av på start och mål lite grann. Bakom Rosenqvist kommer Marco Andretti som tajmar in omkörningen in i kurvett perfekt på både Hinchcliffe och Rosenqvist. Andretti är här ett varv efter, men kom ihåg, vi ska inte tillämpa något europeiskt blåflaggstänk här. Det var inte farligt alls under hela det här loppet. Inga blåflaggar alls. Så Andretti sveper förbi bägge Rosenqvist och Hinchcliffe. Hinchcliffe är redan lite ur fas med gamla däck. Går lite högt då. Det ser inte ut som att man får ett kast, men det är inte en trygg situation han är i alla fall. Och då kommer Rosenqvist upp i den här mörka delen av banan där satt och kraschar på träningen, och det vänder runt. Det är min snabba analys av det.
Och hade det kunnat undvika, så det är klart det hade kunnat göra. Men det kändes ju som att det var en chain of events, eller vad jag säger, fram till det. För jag tror att hade inte Andretti kommit där med den farten som han hade gjort, så det var ju nästan som att det blev alltså störningen kom redan i ingången till kurvett där. Då, när han liksom tog den ideala linjen där. Och jag tycker inte, det har ju snackats om att Andretti liksom vek in för bryskt liksom, framför Hinchcliffe och så, men jag tycker inte, vad ska han göra liksom? Han kommer med full fart där, slipstreamat om, med tanke på att det är så halt i ytterspår också, så det är klart att han vill in där. Det var ju inte så att Hinch fick korrigera för att Andretti liksom tryckte in bilen där. Sen till följd av det så kanske att han tappade lite downforce eller någonting, gjorde att han driftade upp lite, vilket var tillräckligt för att Felix skulle tappa sin tappa greppet själv då. Så att det blev en racing incident, och det var tyvärr en för mycket för att Felix inte skulle få ta målflagg den här gången, vilket var otroligt beklagligt och synd. Jag tyckte så synd om honom när han satt där, för han var verkligen, han förtjänade så mycket den här, men sen vet jag inte om det är direkt till en vinst här. Han var ju då snabbast på banan, och han satt ju också det snabbaste varvet på hela tävlingen då, men jag tror att det hade varit lite för mycket att begära att han skulle ta Dixon också där. Han är lite för rutinerad för det, tror jag. Sen är det ju frågan, är jag tänkte på strategin, om man pratar strategi när man går i depå, så var det ju så faktiskt inför sista depåstoppet, där kunde man ju välja att ta stoppet tidigare eller senare, beroende på att det var sista stinten var ju inte fullt 35 varv då, vilket gjorde att Dixon gick han tidigare eller gick han senare?
Han gick in
senare.
Två varv senare.
Ja, precis. Han hade ju väldigt fritt varv och lyckades komma ut före den här. Han fick ju också varva lite där precis när Felix kom ut också. Fick göra några omkörningar, men det känns som att han fick ett mycket mer ostört race mot slutet, de sista 15 varven, än vad Felix blev. Så att det var en strategiseger där för Dixon också.
Det finns ju många om och men här alltså. Jag tycker hela situationen är ju en lose-lose situation för Felix. Så antingen backa av, tappa kontakt med Dixon, eller försöka köra runt där. Så det var ju väldigt svårläst när man ska tajma det på stoppet. Och det är inte så konstigt, men det är en så här tajt ovalbana. Det är jättesvårt att få in två rena varv direkt efter påstoppet. Nu fick Felix det, men sen så blev det totalstopp på det tredje varvet då. Och medan Dixon, han slappade och tampas med Andretti, men han fick ju svänga om Hinchcliffe ett halvt varv tidigare, om jag minns rätt. Så han fick ju lite, han hade turen på sin sida där, faktiskt, får jag lov att säga.
Men vad tror ni att det här betyder för Felix på lite längre sikt? Sätter det myror i hans huvud?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte jämfört med olyckorna på Valle förra året. För det här, ja, men på grund av att det var i hans händer.
Mm.
Det var hans beslut. Han har tagit det på sig helt själv. Krascherna på Indianapolis och sen på Pocono. Han blev inblandad i det. På träningen på Indianapolis, då var ju för ett kast som man inte hade kunnat förvänta sig på 10 år. Så det här hade han kunnat göra annorlunda. De andra krascherna förra året hade han inte kunnat göra något annorlunda. Och det var det som skärrade honom då. Medan nu vet han exakt hur han ska göra nästa gång. Det handlar om självförtroende. Och vi snackade ju med honom förra veckan, och hade ju jättebra självförtroende då. Så ja, jag tror att när vi kommer till Iowa sen, som är lite långsammare bana, men fortfarande ganska högbankad, då tror jag att Felix kommer vara där jämsides med Dixon igen.
Men kan man klandra Felix för att ha varit för otålig? Nu ställer jag en öppen fråga här till er.
Alltså det är lätt om man bara så här stirrar på den här situationen, tänker jag. Om man läser lite i forumen vad folk skriver. Om man bara ser den här situationen. Om man bara ser så här varv 189 till varv 190. Rycker de ur sitt sammanhang och bedömer vad han gör där och då. Då kanske man kan klandra honom för att han liksom vill för mycket. Eller inte safear upp och sådär. Men det är precis det jag menar. Om man ser vad Felix gör varv 0 till 189, så tycker jag att han jobbar ju otroligt metodiskt, klokt fram genom fältet hela vägen. Så att, och det tycker jag tyder på att nej, han ger sig inte in i det här slaget med någon slags Takuma Sato inställning och bara fan, nu får det bära eller brista. Utan det sker, han gör en bedömning på några tusendelar sekunder som råkar bli fel. av alla de tiotusentals bedömningar som han redan har gjort under loppet så råkar just det här bli fel. Och det får skittråkiga konsekvenser. Inte minst för alla oss som satt hemma i soffan mitt i natten och verkligen längtade efter den här stora framgången som liksom bara vi fick snudda vid eller bara känna doften av men inte fick se materialiseras. Det var en så enorm besvikelse. Men ärligt talat, jag tror att det är sånt som händer på den här nivån. Jag tror inte att han liksom ville för mycket eller gapade efter för mycket. Jag tror att det här var en race incident. Jag vill tro det i alla fall. Och jag tycker att så som han så hanterade de första 189 varven så tycker jag nog det mesta tyder på att det var det.
Om vi tittar på Marcus då?
Ja, han var ju lite i skymyndan, men ja, jag skulle ge honom ett väldigt fint betyg. Sitt första lopp för Chip Ganassi Racing. Kvala in som 17:e. Hans helg var ju handikappad redan från början med tanke på att han var tvungen att kvala först. Banan var som varmast i som sämst skick. Liksom. Men sen så sakta men säkert upp till en 8:e plats han var. Till och med varv 196 då, var jag.
Det var ju lite, alltså just i samband med sista depåstoppet, det var ju där han tappade sina placeringar. För jag tyckte att han var i depå ganska länge där. Jag kanske har fel nu, men det var där de fick problem med tankningen då. Jag tror att de fick inte till det så han blev stående där lite också.
Det är sant. Han gjorde depåstopp varv 186 och sen på 191 igen. Så ja, väldigt typiskt liksom. Man har redan svurit åt tvn och sen en minut senare men den där ser ju inte rätt ut.
Så med där väloljade Ganassi-maskineriet var ju ändå inte 100%, för det här var ju klantigt liksom.
Det var något fel med bränsleriggen alltså, så de fick inte in något bränsle. Men om vi ser loppet som innan, det var ju liksom Marcus uppgift att vara konservativ här. Det låg ju helt i hans intresse med tanke på förutsättningarna både före och innan kvalet. Eller före och efter kvalet. Och han jobbar ju sig alltid uppåt. Han blir ju omkörd en enstaka gång direkt efter en omstart. Men tappade aldrig under stinten och sen i depåstopperna tog han ett par platser till och så vidare och så vidare. Det var ju jämnt skägg mellan honom och Colton Hurt där i stort sett hela loppet. Och Colton Hurtar ritade vi ju väldigt högt också.
Ja, han slutade så sjua, så att det är väl inte helt otänkbart om Marcus hade hållit samma nivå hela vägen, att han hade varit där. Liksom topp 10 i alla fall.
Sett till hur teamet hade under den här lördagskvällen. Så hade man borde han jobbat sig upp ännu högre upp, ännu bättre, borde han ha avfärdat Colton Hurta där, för de låg han och Askew och Hurta låg ju liksom i ett kluster i väldigt, 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 väldigt många varv, utan att de jobbar ju sig, de tappade ju ingenting mot ledarna heller direkt, ser man det så att, men ser man
alltså
till
kanske, men å andra sidan då hade ju risken dels ökat för att han hade begått något misstag som vi nu hade suttit här och klandrat honom för.
Ja.
Så jag är lite på Jakobs linje här att Marcus uppgift var att safea och det gjorde han ju definitivt snyggt. Och dessutom så är första racet för ett nytt team och dessutom förlorar ganska många varv på träningen. Så att han startar ju liksom racet lite på bakfoten redan. Och givet de förutsättningarna, nytt team, missa en hel del träningsvarv, så tycker jag att han skötte sig alldeles ypperligt.
Ja, med det här helhetsperspektivet då, och det här med att banan var ju liksom bara single file. Så det var väldigt svårt att köra om. Det var lite ovanligt för Texas, men så var det den här gången. Om man hade fått en topp 10 så hade det varit superbra. Nu
godkänt.
Visar han visar potential. Det räcker för den här gången.
Har vi något uttalande från Chip Ganassi angående helgen? Alltså, har han sagt något? För jag har inte kunnat hitta någonting. De känns som att de var ganska betegna, men de fokuserar ju regel alltid på vinnaren. Om någon i teamet vinner så är det man snackar om. Inte så mycket liksom att man bedömer alla förare, utan nu var det fokus på Scott Dixon. Så vi återstår väl att se här. Vi får ge det några race också. Men jag tycker, ska vi säga det, att det var godkänt plus till mycket väl godkänt för sett till det stora hela för våra tre svenskar.
Absolut. Ja. Uttalandet från Chip Ganassi som jag noterade var ju chefens skakningar på huvudet på pitwall när Felix hade satt bilen i väggen. Det var ett talande uttalande.
Ja, jag tror att Chip himself lite besviken, men han kan ju inte hitta någon bättre förare.
Nej. Så. Men jag tror inte han var inte djupt imponerad, tror jag.
Nej. Men ska vi avsluta med nu då, Scott Dixon. Vad säger vi om denna titan?
Ja, vilken insats. Ja,
det finns knappt ens någonting att säga. Han är ju bara modus operandi.
Det är alltså i detta 16 eller 18 säsongen i rad som han vinner ett race. Jag läser att det har hört lite olika, men oavsett om det är 16 säsongen i rad eller om det är 18 säsongen i rad där han vinner ett race.
Det är 18 säsongen han vinner ett lopp, 16 i rad. För han vann sin rookiesäsong 2001 ett lopp, 2002 vann han inga lopp, 2003 blev han mästare med 3 segrar in the Racing League. 2004 och 2005 hade han rejäl formsvacka faktiskt. Då kom han, 2004 kom han 10 i mästerskapet, vann inga lopp. 2005 så vann han ett lopp men kom bara 13 i mästerskapet. Sen 2005 har han vunnit minst ett lopp per år. Så var det.
Och han har varit som sämst 6 i mästerskapet en gång. Annars har han varit 4, 3, 2, 1. Ja, vilken streak alltså.
Sen ser man loppet tills i loppet i sin helhet då. Så, alltså, för det första var ett riktigt starkt kval, startade i första startled. Sen så är han ju totaldominant från början till slut. Även om han inte ledde alla varven så ledde han de allra flesta av dem. Men just
157 varv.
Ja, vi kände så här, de hade ju... Dels hade han ju träffat helt rätt med bilen och det så gör han ju... Det känns som att han gör allt rätt hela tiden.
Ja, men det... Ja, är du överraskad? Nej.
Nej, men alltså jag nu var det ju så att förra säsongen så... Alltså han gör ju stort sett alltid starka insatser, men han hade det lite motflytet förra säsongen. Det var lite små grejer då, så han hade ju inte sin bästa säsong, kan man säga, förra året.
Bland annat loppet på Texas då, men...
Men nu var det verkligen den storheten han visade, tyckte jag nu här. Den imponerande storheten som han visade nu i helgen. Det var ett tag sedan man såg den totaldominansen som han visade här. Och det, jag tror att det är också där föder framgång för hela teamet här nu, att de vet att de har 3 riktigt starka förare och de vet att bilen är riktigt snabb. Och framförallt nu då på Valer har de fått ett kvitto på att nu är de ju med. Eller inte bara med, de är snabbast också.
Ja. Han körde sitt snabbaste varv förloppet på varv 200. Bara det är ju styrkebesked.
Verkligen. Och de visade ju inga som helst tecken på någon form av däck, alltså att däcken degraderade. De hade ju fart genom alla stinter, och förutom då, ser man till teamet som helhet, så var egentligen bara Marcus då bränslefadess eller tekniska problem med det som var det enda plumpen i protokollet. Felix var ju nära, han tog ju till och med skott i ett depåstopp alldeles i början. Ja. Det var tajt. Sen så tog han tillbaka det. Det är också tecken på att det känns som att Scott gör vad han vill när han är den här, har det här flowet som han har.
Ja, Felix kämpade inte emot precis. Nej. Men sen så körde ju Dixon om Newgarden ungefär lika enkelt. Så att, ja, precis. Men vi är igång, hörni.
Ja. Det är ju... Nu har vi på väldigt länge och pratat här nu. Jag tycker vi får unna oss nu när det är första racet för säsongen. Ja. Men ska vi avsluta med att ge en stjärna var till någon, ett förare, ett team eller vad som helst som vi tar med oss lite extra mycket?
Det tycker jag.
Ska jag börja?
Ja. Börja du, Ronny.
Då vill jag säga min stjärna går till Zach Veach, Andretti Autosport. Mm. Med tanke på att han har dels farten visade i kvalet och det med den som han övertygade under racets gång också, och blev bästa Andretti-förare, varit liksom inte särskilt omtalad alls inför säsongen, och visar här faktiskt vilken talang han är, och han är tillbaka i förmodligen ännu starkare än vad han var för två säsonger sedan under sitt debutår där det var, blev succé också. Så att min stjärna går till Zach Veach 4 i lördags.
Mm. Kul. Han är viktig för den här återväxten för nästa generation Indycar-stjärnor. Så att jag tror att det vore väldigt roligt för klassen som helhet om Zach Veach får en riktigt bra säsong. Så ja.
Bra stjärna där, Ronny.
Tack.
Jag delade ut min till AJ Foyt-stall. Mm-hmm. Kimball och Kanaan. Jag sa lite fel tidigare att Kanaan gjorde dåligt påstopp i början. Det stämmer inte. Han körde för fort i depån och därför fick han göra omstart längst bak i fältet. Det var på varv 46 under gulflaggen där. Men Kanaan körde ju, han var i topp 10 första stinten. Körde som på gamla dagar lite grann. Charlie Kimball slår ju förväntningarna liksom jättestort. Var ju i topp 5 tills det dock gick lite så där i depån, men vi hade ju förväntat oss att Foyt-bilarna skulle vara runt plats 20. Nu var de fyra ett tag, femma, sexa, sjua liksom fightade om topp 5 i det här loppet faktiskt. Mm. Så därför går min stjärna till Foyt.
Mm-hmm. Det är också en bra stjärna, Jakob. Det här är liksom det klassiska namnet som man vill på något sätt. Ja, man har ju man vill att det ska gå bra för dem. De har ju varit med så länge och de är så viktiga och man hela liksom Foyt-dynastin. Man vill på något sätt, trots att de är rätt små jämfört med de riktigt stora drakarna, man vill att det ska gå bra för AJ Foyt.
Mm.
Bra hörni, bra stjärnor. En till en förare och en till ett team.
Och du då?
Ja, min stjärna går varken till ett team eller till en förare. Men det går till en kanadensare. Den går till kanadensaren Michael Cannon. Som är Scott Dixons nya race engineer.
Ah, bra smart där.
Tycker du?
Ja, det tycker jag.
Ja. Nej, men alltså jag tycker att jag blir lite imponerad av att han kommer in till Chip Ganassi nyrekryterad från Dale Coyne Racing där han jobbade i fjol och direkt på första försöket visar hur bra det här samarbetet med Scott Dixon kan bli. Det är en ganska tuff grej alltså. Så det tyder ju verkligen på att den här killen är någon som kan sin ovalbane racing. Han var ju den som översåg Ferrucci i fjol hos Dale Coyne. Och som vi pratade om tidigare, det gick det ofta väldigt, väldigt bra för Ferrucci på ovalerna. Medan nu i helgen var han ju absolut ingenstans. Och det här är en väldigt erfaren racing engineer som har jobbat sig upp genom klasserna och nu måste väl vara någonstans i 50-årsåldern kan jag tänka mig. Så han har ett antal säsonger i IndyCar bakom sig redan, så han är verkligen inte pur ung. Men det bådar ju gott för det här samarbetet med Scott Dixon och sånt kan ju definitivt spilla över på de andra Ganassi-förarna som då råkar bara ha två förare som vi bryr oss lite extra om. Så att jag tycker Michael Cannon får min stjärna för helgen.
Tackar vi för det.
Jag skulle nästan vilja ge en andra stjärna bara till IndyCar-cirkusen i stort. Att vi får se det här loppet. Men också att de har beaktat det som hände i amerikanska samhället senaste tiden. Med Black Lives Matter-rörelsen och all polisbrutalitet. Att de stannade upp och blev en stor del av pre-race-showen att prata om utmaningarna för det amerikanska samhället. Många av förarna engagerade sig på sociala medier för att predika social rättvisa, peka ut de sociala orättvisorna som afroamerikanska befolkningen har lidit under. Det gjorde NASCAR också på en mer uppstyrt sätt och faktiskt om man tänker på de två största racingserierna i USA, det finns bara en enda afroamerikansk förare där, Bubba Wallace i NASCAR. Så det jag tycker var väldigt bra att både IndyCar och NASCAR beaktade det här. Det hade varit tondövt annars och det hade varit kanske lite tondövt av oss och att inte nämna det heller, men det är racing finns inte i ett vakuum. Motorsporten har alltid präglats av stora tänkare. Så det är klart att vi står upp för social, liksom, sociala rättvisor också, såklart. Och jag tror inte det... Vi kommer få mer, se mer av sånt här arbete från racerförare, från stallen, från serierna själva. Och det gladde mig att man tar det här på allvar från Indycars sida.
Det var otroligt starkt uttalande och de gjorde det väldigt tydligt. Det var ingen obskyr liten kommentar bara, utan det har lätt att ta plats i bra jobbat här. Ska vi knyta ihop den här säcken då?
Det gör vi, hörni. Vad har vi att se fram emot?
Inget.
Är det slut nu?
Oh, det här vill jag bara börja. 23 avsnitt blev det innan vi snackade igenom ett lopp. Det hade ju varit meningen att vi skulle snacka om ett lopp avsnitt 10, men det har ju blivit 13 avsnitt sedan dess. Men det blir ju faktiskt det är 4 veckor till nästa lopp, va? Till Indianapolis. GP tillsammans med NASCAR.
Just det.
Det blir en höjdpunkt. Vad roligt det ska bli.
Ja, ja, ingen publik tyvärr då.
Nej.
Men det kommer ju ändå bli en väldigt speciell helg. Det blir IndyCar och Xfinity Series på den 4 juli på Road Course. Och sen Brickyard 400 i NASCAR Cup-serien dagen efter på söndagen.
Alltså, undrar om inte vi kommer vara tvungna att prata lite NASCAR den helgen?
Ja, det kan man väl göra.
Det kan vi passa på att göra, tycker jag. Det unnar vi oss. Ja.
För att jag kan någonting om NASCAR, men man kanske kan lära sig lite.
Kanske få in någon som kan saken. I alla fall, vi kan väl göra så att vi engagerar oss lite på sociala medier också. Om ni inte följer oss på Facebook, Twitter och Instagram, så gör det, snälla. Vi kan väl göra så i veckan också, vi lägger upp en IndyCar-klassiker så att våra lyssnare har någonting att snacka om tillsammans. Kanske inte nödvändigtvis att vi går igenom våra IndyCar-klassiker i podden så mycket, men vi lägger upp ett lopp i veckan liksom som är aktuellt, relevant. Någonting. Vi kan väl börja med ett lopp från 2001 där det var ombytta roller. En svensk veteran jagar en nyzeeländsk nykomling till exempel. Så det kan vi ju lägga upp på våra sociala medier. Så slår en ping för det bara att följa oss där om ni inte redan gör det.
Ja, precis. Och vi vill ju, så om ni tycker, håller ni med oss om det vi säger i podden, eller håller ni inte med oss om någonting, tycker ni att Ronny Larsson vilar sig dum i huvudet, så kan ni skriva det, fast kanske på ett snällare, eller inte så elakt kanske, men vi vill veta vad ni tycker, och om ni har någon input till framtida ämnen i podden och sådär, så lämna ett meddelande i våra kanaler eller dra ett mejl till podcast@indypodden.se, och vi vill höra vad ni tycker och er input är guld värt för oss. Så ja, kör på, kötta på.
Besök Tick och Racing Shop också.
Ja.
Köp F1 och IndyCar-magasinet från Automotorsport. Börjar bli lite gammalt det nu med tanke på att vi har fått in ett lopp, men de sänkte priset på det. Så
just
på, det. Inte redan gjort
det. 49 kronor. Billigare än så blir det inte, tror jag.
Nej. Bra. Okej, men då var vi ju Indycar-podden tillbaka nästa vecka såklart.
Ja.
Så då får vi se vad vi hittar på för sköj då. Ja, tack så jättemycket för den här veckan. Ta hand om er.
Ta hand om er. Äntligen är vi igång.
Yes. Yes. Okej, yes. Tack. Hej då!
Hej då!
To the one know where my easy rider gone. To the one know where my easy rider gone. She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.